En podcast från Aftonbladet.
Simon,
New York City, är det där vi är?
Centrala New York, jag vet inte hur mycket du har varit ute out and about, men det är ju en dag och ett dygn när man inte ska vara out and about, när man till och med har avrått från att röra sig ute fritt för att skogsbränderna i Ontario förorenar himlen så att man inte kan andas. Har du märkt av det?
Jo tack, det har jag absolut gjort, även om jag måste säga att det var en jävla skillnad, för jag kom hit någon gång mitt på dagen och då var det ju lite kvalmigt och lite låg luftkvalitet, men inte så att jag tänkte jättemycket på det. Storstad, smog, det är ju vad det är. Men sen gick jag in och kontemplerade i några timmar innan jag sen återvände ut fram på eftermiddagen. Och då var det jäklar i mig munskyddsläge på 60% av folket runt omkring mig. För då hade skogsrökan dragit in och då var det ju verkligen en märkbar försämring av luftkvaliteten. Jag hade det i Miami häromdagen när jag var där. En massa afrikansk ökensand som färgade solnedgången. Och det hade jag först svårt att tro på när jag fick höra det, så jag fick dubbelkolla att är det verkligen afrikansk ökensand som påverkar optiken här? Och jo, det var det, men det var just estetiskt snarare än något annat, i alla fall utifrån vad man själv kunde uppfatta. Men här var det inte estetik, här var det rätt ner i bronkitlungorna med brandröken.
Ja, det låter ju härligt. Det är på den tiden som man bodde i... Eller man, som jag bodde i södra Frankrike, så lärde man sig vad de här vindarna hette som drev in med olika saker. Det var liksom Mistralen och det var Siroccon, det var Levanten, Ponenten och allt som Gregale kom in med olika liksom innehåll och sådär. Jag vet inte vilken vind det är som kommer den afrikanska ökensanden, men den, jag kan tänka mig att den har sina estetiska kvaliteter.
Ja, det hade den. Sen så... är ju den här Kanadavinden ändå intressant för den här kontexten, eftersom att frågan såklart uppstår, kommer det här påverka VM-finalen?
Och är det kanadikerna som ligger bakom? Är det Kanadas fel?
Ja, då beundrar jag kanadikerna. Man tror att Trudeau är ute ur leken, men här kommer comebacken. Men det som kommer från meteorologiskt håll, det håll som vi så gärna vänder oss åt, det är ju att det dels ska avta och därtill regna bort under lördagsdygnet. Så vad vet man? Saker och ting kan ju förändras. Vindarna kan vända. Men just nu påstås det ju då att det inte ska vara någon större påverkan på VM-finalen i alla fall. Däremot så slog det ju hårt mot MLS-omstarten som har tänkt att ske ikväll. Chicago Fire med Anton Saletros och Robert Lewandowski. Ja, de fick inte spela sin uppstartsmatch för att luftkvaliteten var så jävla dålig uppe i Chicago tydligen.
Det hade väl Saletros skitit fullkomligt i. Han hade väl kunnat springa igen det där.
Nej, jag tror inte det var han som tog beslutet. Det ska jag väl erkänna. Jag tror inte det var Anton som klubbade. Men jag var ju ändå snabb på matchprogramshanan när jag väl insåg att MLS startade om. För även om New York-klubbarna inte är mina instinktiva favoriter, så hade jag ju absolut åkt dit ifall en av dem hade haft match ikväll eller imorgon. Men de höll det borta från New York. Det var derbyomgång. De körde de olika derbyna, eller rivalmöten i alla fall. Skulle ju vara El Trafico imorgon nere i LA. Vad har du mer för MLS-rivalitet där på dina fyra fingrar?
Jag vet inte fan, Portland och Seattle, jobbar de mot varandra eller?
Absolut, absolut, den ska spelas. Den hade jag genuint jättegärna velat se. Sen har jag nu fått upp ögonen för att det tydligen finns en ganska intensiv rivalitet mellan Kansas City och St. Louis. Hyfsat geografiskt nära, båda ju liksom anspråk på att vara the city of football. Så det hade jag väl också gärna tittat på. Men inte.
Nej, men det är sådär. Det är speciellt när man är på ett ställe där fotbollen lokalt fortfarande pågår och sådär. Jag var ute och gnuggade axel med när vi var ute och såg Sverige träna på New Jersey, och man såg att Gothams damer kom rullandes in i sina bilar från sin träning. Man ser Guru Reiten liksom drar förbi. Och då känner man att ja, men jag hade gärna sett Gotham spela liksom. Nej, men det har inte, bara inte hunnits med, tyvärr.
De spelade ju igår. Såg du vad de hade för publiksiffra?
4,5 miljoner.
Ja, nu tänkte jag på plats på arenan, och det var lite högt i så fall, men inte så jävla långt därifrån.
3,5 miljoner.
Ja, när de hade 43 000.
Ja, det är härligt.
Ja, det får man jävlar i mig säga. Och till sak här hör att Gotham spelar igen på lördag, midday. Och det är absolut inte omöjligt att jag åker dit och ser på den matchen ute på Randall's Island. Men vi får se lite grann vad arbetsschemat innebär. Men det är absolut en levande möjlighet. Och det slog mig också att jag rannsakar mig själv. Och så landade jag i den här funderingen. Har det någonsin hänt att jag har befunnit mig i en stad utomlands och det har spelats fotboll i sig, någon av de två högsta ligorna, och jag har inte gått dit? Och det är klart att det finns undantag. När jag är i London så går jag inte att se alla matcher i London bara för att jag befinner mig i stan. Men är jag i Berlin så går jag och kollar på den klubb som spelar. Och är jag i Madrid så går jag och kollar Rayo, även om jag är där för att se en annan match på söndagen. Och är det teater så är det väl teater, jag går ju hellre på match. Är det gig, ja då kan ju det möjligen slå ut, men det är väldigt, väldigt få gånger som jag har varit i en utländsk stad. Och jag vill fan hävda att jag har varit i ganska många, ganska ofta. Och är det match så går jag dit. Hade det varit MLS-match så hade jag absolut varit på plats.
Ja, där är, jag hade kanske först kollat, du säger du dissar teatern och sådär, men när man varit ute på mästerskap och sådär, blir det en mellandag och det finns möjligheten att se något häftigt som är teatern eller operan eller vad fan det nu kan vara, så kan jag gärna ta det mitt i ett, sådär, ett mästerskapssvep. Men annars när man är ute och out and about och bara reser runt och sådär, så ja, det är ett oerhört bra sätt att uppleva en stad. Det är ju verkligen det. Att gå på fotbollen som spelas där. Man lär sig alltid saker. Man upplever alltid saker och kommer alltid väldigt nära där man är.
Exakt så. Och det är ju i praktiken aldrig så att du kommer till en stad utan fotboll. Ja, du kan komma till en stad under säsongsuppehåll. Men poängen med fotbollen är att den finns överallt hela tiden. Och jag fattar ju också att man gör sig sårbar för att bli anklagad för att vara endimensionell på ett nedsättande sätt när man pratar på det här viset. Men ja, vi pratar ju såklart nu för de redan omvända som är våra lyssnare. Men just det där att det är inte för att studera fyrbackslinjen man åker på de där matcherna, utan det är att få komma i kontakt med lokalsamhället och få en känsla för livsvillkoren och för viben för den delen. Och där är fotbollen helt överlägsen.
Ja, jag håller med. Apropå det här med att få någon slags hål och andningspunkter under det som ju är en mästerskapsbubbla trots allt, så jag roade mig, eller det gav mig luft och syre i lungorna att gå in i min lilla hotellobby här på Upper West Side och se
centrala New York.
Centrala New York och se en matchtröja på en, ja, ska vi säga 10-årig grabb här nere i hotellobbyn. Ja, du får en,
ja, du måste du får ge en, mig en gissning.
Ja, men nej, du får ingenting att gå på, men du får däremot, vänta, måste jag göra. Du får 48 000 kronor om du gissar rätt.
Ja, nej, det finns en del matchtröjor att välja mellan.
Okej, du får 3 stycken frågor att ställa på vägen dit då.
Okej, är det en VM-relaterad tröja?
Icke.
Är det en liksom retrotröja som anspelar på en helt annan tid?
Icke. Är det en målvakt? Ja.
En målvakt som inte har nått med VM att göra. Han hade Hedvig Lindahls gamla svenska landslagströja på sig.
Inte långt bort. Han hade Rangers-tröja med nummer 1, Jack Butland. Det gjorde något med mig, måste jag säga.
Nej, jag var inte skitnära att lista ut
det. Jag tycker att det var ganska nära. Vi gissade på en annan målvakt. Det vet jag vad du har gjort. Efter att vi fått veta att det
var
varit.
Nu var det där som du själv kategoriserade det, inte VM-relaterat. Vårt anspråk med det här avsnittet är att vi ska komma med den fullödiga, uttömmande VM-sammanfattningen med ganska många reservationer. Men det kräver ju kanske sitt omfång, så jag tror kanske att det är dags att sluta småsnacka och börja trolla. Så vi ställer väl den enkla, öppna, tacksamma frågan det första vi gör. Hur summerar du VM 2026? Så här med 95% facit på hand.
Att, om man inte ska använda tratten och smalna av in någon sån här sportslig, okej, okay, de här grabbarna gick till final och varför gjorde de det och så vidare.
Ja, dit kommer vi sen i andra sammanhang, kanske i andra avsnitt.
Så är det väl att det har aldrig någonsin hänt förut att ett VM varit så dimmigt och skuggigt på vägen in och så fullt av frågetecken utifrån planen, alltså utanför planen, utanför sidlinjerna. Och att man ändå lika fullt, alltså att fotbollen har satt på ett sånt ortest och att fotbollen ändå har vunnit. Alltså att vi har fått ett VM, alltså bara med så här, ja men det är 48 lag, det är för många lag, alla de frågetecknen. Och lik förbannat som man suttit där och sett, ja men demokratiska kongoleser, vilket superlag. Uzbeker, vilka superskott. Cabo Verde, vilket jäkla gäng. Att fotbollen till slut och på något märkligt sätt lyckats besegra det här också. Det är liksom min, den bilden som jag kommer bära med mig från VM i USA, Mexiko och Kanada 2026.
Jag skulle sätta mig och skriva lite stödord. Och det absolut första som finns i mobilanteckningar, det är orden fotbollen vann. Sen blev jag ju för lite reserverad och tänkte att här gäller det att nyansera sig. Så sen är det tankstreck. Fotbollen höll emot. Fotbollen överlevde. Och exakt var du vill lägga tyngdpunkten bland dessa tre omdömen, ja, det kan väl variera. Jag fattar ifall vissa tycker att det är för starkt att säga att fotbollen vann, medan andra tycker att det är för fegt att säga att fotbollen bara överlevde. Men det är trots allt ändå tre positivt laddade värderingar. Och det kommer ju sig så väldigt mycket av den här osäkerheten som du hänvisade till. Och jag var inte bara osäker in i VM, jag var genuint uppriktigt orolig. För jag tänkte att det här kanske är smärtpunkten. Det är fan frågan om det inte är gränsen. Och vi har touchat de olika tankespåren och detta tidigare. Det här med att det kan finnas en lockelse i att vilja se allt gå upp i ett svampmoln, se fotbollen förgöra sig själv, förhoppningsvis då se FIFA störta samman och börja om från aska och atomer. Jag har ju aldrig gått hela vägen i den radikaliseringsprocessen. Jag vill fortfarande att fotbollen ska överleva, hålla emot och vinna. Så därför var det verkligen med oro jag närmar mig turneringen. Framför allt det här måste jag säga med biljettpriser och reklamavbrott. För det framstod som så enorma hot mot själva matchupplevelsen. Och jag tänkte verkligen, det kommer ju omöjligt kunna gå. Liksom Qatar mot Bosnien på någon arena med 65 000 platser. Klockan 2 en vardag. Biljetter som kostar 5-6 000 svenska kronor i snitt. Det kommer ju inte gå. Det kommer vara 11 000 pers på de matcherna. Och de där reklampauserna kommer hacka sönder allt så att det liksom blir 1-0 till favoriten i typ varenda match. Jag var verkligen tveksam till ifall fotbollen skulle härda ut och till och med blomstra ännu en gång. För absolut svåraste testet hittills, men odiskutabelt slutresultat. Det har ju varit ett bra mästerskap, ett positivt mästerskap, ett mästerskap med en jävla massa asterisker och invändningar, men lika fullt ändå ett fotbollsmästerskap som jag är glad att det spelades och är väldigt glad att ha fått uppleva på nära håll.
Ja, alltså vi får vara tydliga med det om det skulle vara så att någon tenderar eller vill ens missförstå det vi säger, att det...
Nej, men skulle någon vilja det i dessa tider? Ett avsiktligt missförstånd för att gynna den egna positioneringen? Nej, inte skulle väl...
De finns, Erik, de finns där ute, din naiva, godtrogna, icke-cyniska, icke-Ior-figur.
Exakt.
Din gamla nasse.
Ja.
Ja. Nej, men bara alltså, att man är väldigt tydlig. Det här betyder ju inte att invändningarna inte är precis lika relevanta och tvärsäkra som de var före VM. Är det åt helvete med biljettpriserna, med den dynamiska prissättningen? Oh yes! Är det problematiskt med reklamavbrotten, kallade till för hydration breaks? Oh yes! De här, är det ett problem med de svåröverskådliga sportsliga förutsättningarna med 48-lagsformatet? Ett oerhört problem. Var och tillämpningen därav och systemet bakom, är det ett problem? Ett enormt problem. Politiska inblandningen och så vidare, arrangörsstaten, allt det där är ett oerhört problem. Men man åker också härifrån och har sett en fotboll som har sminkat över jättemånga av de sakerna. Och det säger ju ingenting om invändningarna, men det säger allting om fotbollens kraft.
Mm. Ja, men exakt så. Och jag tänker att vi ska vara aningen strukturerade så att vi inte...
Va fan?
Jämt pratar om allt samtidigt hela tiden, vilket det finns en fara för. Men nu är du där och beskriver fotbollens inneboende kraft. Om vi börjar med att prata just om fotbollen, det som faktiskt har hänt på plan mellan domars startvissla och domars slutsignal. Vad har du för summerande observationer då?
Alltså lite tycker jag att det formas ju väldigt mycket av de två lag som står kvar. Och då kursiverar jag ordet lag. Alltså det här är ett message som är uppspaltat mellan två stycken parallella fenomen. Där det ena är att det här är ett Galacticos VM. Det här är VM:et för Mbappé, för Messi, för Haaland, för Vinny Junior, för, ja, vad har vi, Herman Johansson, alla dessa enorma superstars. Ja, de har visat vad de kan, men det är också ett VM för lagen, alltså lagen som har lyckats bäst. Argentina, ja, Messi absolut, men också ett oerhört fotbollslag som då ställs mot Spanien, som är renons på Galacticos, som bara är ett lag. Det är liksom de stora, jag säger, taktiska sakerna, att lagen vinner, de som ser bäst ut, som ser mest ut som klubblag, tar sig också längst med en tydlig identitet. Och det är inte bara liksom Argentina och Spanien pratar om, man kan liksom gå ännu längre ner och prata om att jag är oerhört charmad och förtjust i typ våra demokratiska kongoleser som spelar en oerhört samordnad, bra, taktiskt driven fotboll. Det är ju det ena. Och sen om man ser in på detaljer, tycker jag att det är så här mittfälts... Det har varit ett mittfälts-VM också, lite så här i kontrast till att det då är de här stora Galactico-stjärnorna till forward som gör massa mål. Så upplever jag att det har varit att de som har behärskat mittfältet bäst har också varit de som behärskat matcherna bäst och som har vunnit allra mest. Det är vad jag tar med mig härifrån.
Ja, och allt det där är såklart sant, även om jag inte vet om det är så specifikt, ärligt talat. Det känns som att du lika gärna kan prata om 2010 när du säger alla de här sakerna. Men några kompletterande observationer av lite mindre övergripande karaktär, eller i och för sig rätt jävla övergripande till att börja med, det är då i mina ögon först och främst ändå målsnittet. Och det är ju remarkabelt högt. Det är, om jag har förstått det hela korrekt, senast 1970 som det gjordes fler mål per match i ett VM. Alltså inte fler mål totalt, det är något helt annat. Fler mål per match. Och 1970, ja, det var jävlar i min lilla hatt en annan fotbollstid. Då var det fortfarande brassar som kunde promenera i sina positionsskiften. Och det var en rätt mycket öppnare fotboll med större ytor jämfört med idag. Och om man bara stannar vid den observationen så har den ju en ingenstans. Då är det bara ett konstaterande. Så naturligtvis är ju frågan varför. Och allt vi säger har vi ju någon gång tangerat och touchat vid tidigare. Är det den nya bollen? Hur stor skillnad gör egentligen den? Och är det lagens viktning? Ja, det är klart det är. Men vad är det som har hänt där i så fall? Eller är det, ja, som jag ändå är nyfiken på att i alla fall testa mot dig, så att liksom själva tyngdpunkten, själva gravitationscentret i fotbollssporten är på väg att förflyttas på ett definitivt sätt. Nu håller mittfälten emot och kollektiven vinner till sist turneringen. Men vi var väldigt nära VIP-brädans mittpunkt där stjärnorna verkligen såg ut att kunna bli helt avgörande för hela turneringen. Och jag läste, jag vet inte, har du läst, följt med liksom de rapporter som kommer från FIFAs observationskommitté löpande, Jon Dahl och killarna?
Ja. Yeah. I'm not that interested in art, you know.
Jag
har småkikat, absolut gjort, om prat om fasta situationer och grejer och sådär. Men jag har inte följt i detalj hela vägen, har inte gjort.
Nej, men just Jon Dahl Tomasson, vad kom vi fram till? Var han delad tvåa i skytteligan 2002 kanske? Eller var han trea? Ja, det må vara detsamma. En målskytt av rang, han har ju lagt fokus på det målskyttet och gör ett stort nummer i sin bedömning av att, ja, de individuella spelarna är så skickliga nu, avslutarna är så bra, det krävs så lite för att göra mål. Och det kan framstå som en ganska platt observation. Men när jag funderar på om man ska dra den lite längre, då hamnar jag ju i den här funderingen om just... Ja, men förut hette det ju alltid att fotboll är ett spel som gynnar försvararna i slutändan. Spelar du två mål på träning, anfall mot försvar, så vinner alltid försvarsspelarna. För du bygger lag bakifrån, defenses win you championships, stjärnorna kan avgöra matcher, men det är inte de längst framme i planen som är de bärande fundamenten. Men det är klart att fotboll är också...
Vet du vad man säger i Frankrike?
Vad säger man i Frankrike?
Man säger à l'attaque le gloire, à la défense la victoire, tror jag att det är. Alltså ja, det är anfallet som får äran. Försvaret fixar titlarna. Vinnarna.
Ja, men då kommer ju då den här utdragna funderingen närmare sitt frågetecken. För det har ju alltid funnits en tendens att de som uppfattas som mest begåvade som fotbollstalanger, de nyttjas ju längst fram i planen. De som är mest tekniska, de som skjuter bäst, de som dribblar snabbast, de som får och söker den där franska äran du alluderar till. Så visst har det funnits något slående i att fotboll är en sport där talangerna ändå koncentreras längst fram i planen, men det är de bakre regionerna som ger dig titlarna. Har nu skillnaden blivit så stor i individualismens tidevarv? Är det rätt och slätt så att anfallarna är så mycket bättre fotbollsspelare, vad du än lägger in i det begreppet, än vad försvararna är på en sorts strukturell nivå, så att målen därför blir fler? Stjärnorna skiner ännu tydligare? Eller är det för svepande, men en självklara reservation, det är klart som fan att det är svepande.
Jo, där rullar det. Men jag tror absolut att det har en giltighet, den spaning, att det är ju några saker som har hänt liksom i den moderna fotbollen. Att jag, alltså det här är också superbanalt låter, alltså att anfallarna är så oerhört skickliga att det är sådär, du har anledning att vara rädd varje gång som en av de här världsklassspelarna kommer rättvänd inom 25 meter från mål, för att det kan hända grejer liksom. Samtidigt som det som har hänt att laget har blivit väldigt mycket duktigare på att försvara mot det. Men landslagsfotbollen per definition är inte lika bra strukturellt defensivt som klubblagsfotbollen är. Att liksom Arsenal är ett bättre försvarslag än vad England är. Självklart är de det på grund av orsak. Vilket kanske gör att det är liksom lite lättare för Erling Braut Haaland att dunka in bollar i landslagsfotboll än vad det är när han spelar klubblagsfotboll. Så tror jag absolut att det finns en giltighet i det.
Jag tror också att det är så att ett väldigt fokus på den spelskickliga mittbacken har inneburit att det nu är ganska vanligt med, ja, mittbackar som är 1,80. Inte nödvändigtvis superfysiska, jättebekväma med bollen, bra på att läsa spelet, men inte den här håriga gamla irländaren som stereotypiserades för 20 år sedan. Och gör den strukturella förändringen någonting med Erling Braut Haalands möjligheter att bara skiffla undan motståndarförsvarare och skicka in bollen? Det tror jag absolut också. Så någon form av renässans för den grustuggande försvarskämpen kommer definitivt komma. Kommer det vara tillräckligt när pendeln svänger så starkt mot strålkastarljuset längst fram i planen? Jag vet inte fan. Jag tror nog att det här vi ser med att anfallsspelarna blir ännu mer dominanta och att det är ännu längre till att någon Fabio Cannavaro-figur ska vinna en Ballon d'Or någonsin igen. Ja, det kan nog bara bli mer och mer accentuerat framöver.
Mm. Det, apropå målsnitt och sånt, så det man kan, alltså inför VM, om någon har frågat mig, finns det liksom en chans eller risk, beroende på om man liksom är spanjor eller italienare, att målsnittsrekordet slås här, då har jag sagt att ja, den risken eller chansen finns absolut. Men det var utifrån att jag tänkte att Cabo Verde, Haiti,
säger du
Katar,
Turkiet också nu? Du är där. Du är...
Ja, ja, absolut, Turkiet.
Jag ska syna fast... exakt vart du drar gränsen. Är det när vi kommer till Deutschland eller är det dessförinnan?
Curaçao.
Ja, jo.
Att alla de skulle liksom släppa in 22 mål. Men så blev det ju inte. Det var ganska få matcher där det rann iväg på det sättet. Undantaget när tyskarna fick feeling. Så ja, alltså den förklaringsmodellen som jag trodde var den liksom plausibla, den uppfylldes inte riktigt. Och det är ju också kul att konstatera att det var att Lilliput-länderna, alltså i 48-lagsformatet, kom hit och gjorde det bra.
Ja, och det är ju ett argument för att blåbären inte är lika blå i fotbollen längre. Att världen som fotbollen koloniserar, ja, den blir större och större, fler och fler blir konkurrenskraftiga. Och ja, såklart då för Infantino att framöver kommer vi ha utrymme även för 64 lag. Konkurrenskraften kommer bära ändå. Men något annat om man bara pratar kring vad vi har sett där ute mellan linjerna, det är ju att ja, men Erik Hamrén fick rätt till slut.
Slutelvan?
Vi raljerar ju ofta över det. Och vi raljerade över den också inåt helvete när han först lanserade begreppet. Mm. För jag tror verkligen att han var först i svensk fotboll med att använda det och prata om att det är minst lika viktigt vilka som står på plan i 89:e minuten som i 9:e minuten. Därför får avbytarna en större betydelse. Därför behöver ni inte vara så fixerade vid att luska ut startelvan. Det var väl mycket det han ville komma bort ifrån. Men jättetydligt för just detta VM, väldigt specifikt för detta VM, på ett sätt som säkert kommer upprepas men som inte var giltigt 2010, det är ju att dels då de större bänkarna och de fler tillåtna byterna i kombination med reklamavbrott, vätskepauser, ja, det här har ju inneburit att möjligheterna att påverka matchen från bänken, från sidlinjen, in i slutelvan, ja, de har ju vuxit enormt. Och det är verkligen en kombination av faktorer, för reklamavbrotten har ju definitivt fungerat som ett tillfälle att nollställa, omgruppera och förändra matchens hela momentum. Och det har många tränare varit duktiga på att utnyttja. Sen har vi ju därtill det här då med mängden avbytare du kan skicka in, i synnerhet under en 120 minuters match. Slutelvan har ju knappt ens någon bäring i relation till startelvan längre i vissa matcher. Och jag såg någon siffra att antalet avbytare som har kommit in och gjort mål, den är ju skyhögt, mycket högre än någonsin tidigare. Så det där är ju en väldigt konkret och väldigt 2026-ig grej.
Nej, så där är det ju. Och jag tycker också att det finns någonting i att man ser också, alltså inte minst nu kommer vi färskt från England och Argentina här, att det och kanske vätskeavbrotten eller reklampauserna, att det är också en effekt av det, att de här liksom strukturella förändringarna också är så oerhört, alltså vanligt förekommande nu, att det är, lag går från, ja, nu var det fyrbackslinjer, nu blir det fembackslinjer, trebackslinjer, alltså att man använder här, 3-4 olika system per match, och att det inte bara är de här, så här aktiva tränarna som gör det, utan alla arbetar på ungefär det sättet, och det är väl talande för vart fotbollen är på väg någonstans också. Att det är inte som det var för 10 år sedan, att du ser, ja, titta, där är 4-4-2-laget. Nu möter de ett 3-5-2-lag. Och så kunde man följa de pilarna 90 minuter. Så är det verkligen inte längre.
Nej. Apropå då vart fotbollen är på väg. Vi ska ta en liten passage om, jag vet inte om det är domarnivån som är ordet, eller om det är bedömningsnivån, eller om det är regeluttolkningsnivån, eller ja, vart man egentligen hamnar. Men kort och ganska specifikt domarfokus sett i just den här turneringen. Nu behöver du inte skriva en essä om varför du är emot VAR på filosofiska grunder, utan nu kan du prata lite konkret om vad du har upplevt i just den här turneringen.
Ja, nej, och det, och då landade jag, vet du vad landade då?
Att det
är... I en essä om varför jag är emot VAR på filosofiska grunder. För att, vet du Erik, man kommer inte undan det. Det är det stora jävla systematiska misstaget som alla gör. Man kollar på tillämpningen. Kolla, nu tillämpar de VAR på fel sätt helt plötsligt. Därför är vi irriterade. Därför är vi arga. Det gynnar Argentina helt plötsligt. Det gynnar de stora lagen helt plötsligt. Jo, men vad trodde folk? Folk trodde att det handlade om tillämpningen. Det handlade om systemet. Det handlade om grunden i VAR som är trasigt och felaktigt. Det är grejen. Det finns inget korrekt VAR. Det finns inget riktigt VAR. Jag har bråkat med Alexander Axén jättemycket om det här. Jag tycker att men vi måste ha VAR för att då kommer de små kunna få rätt mot de stora. Man kommer undra att domarna dömer till förmån för Manchester United mot Sheffield United. Jaha. Det bygger på en föreställning om att VAR är objektivt, att tekniken är objektiv. Och det är den inte. Alltså, vi vet om det här, att det finns 18 kameravinklar som kan ljuga, där man inte vet vad som är sant och vad som är riktigt. Och alltså det här Argentina-Egypten, ja, de valde att titta på en bild. I nästa match väljer man att inte titta på den bilden. Så det är fortfarande människor som fattar beslut. Skillnaden nu är att den människan står inte mitt på planen så att alla kan se honom och alla kan förlåta honom eller fördöma honom. Utan nu är det ett system som ligger bakom istället. Så att när man pratar om att nu finns en FIFA-konspiration som vill ha Messi till VM-final. Så den växer av att det är VAR som styr, att det är tekniken som styr. Och inte domarna längre, den enskilda personen ute på planen. That's my take. Där har du din filosofiska essä jävligt mycket snabbspolad. Lika arg som förut, men på ett annat plan.
Simon, vad tror du om riksdagsvalet i Sverige hösten 2026? Alltså när de gjorde om från hattar och mössor och dumpade ståndsystemet, så sen dess har det inte funnits någon möjlighet att prata om någon jävla partiledare i Kristdemokraterna hösten 2026. För du måste gå tillbaka och kolla på hur jävla bra när vi hade hattar och mössor och någon jävla ståndsfördelning i vårt beslutsfattande organ.
Berätta för mig istället. Berätta för mig om det korrekta VAR-tillämpningen. Berätta för mig hur det går till bara. Tell me.
Alltså, vad är det du vill? Jag tänker inte låta dig få någon form av misstolkning att göra mig som någon sorts VAR-förespråkare bara för att jag tycker att det går att prata om att tillämpas på ett annat sätt här än det gör i Premier League. Det är relevant att prata om när vi går igenom VM 2026. Men eftersom att jag vet att din tendens är att så fort någon går med på att prata om någonting som är lite mer dagsaktuellt än hela det övergripande filosofiska, då står du kvar i din hörna och vägrar röra dig och plocka poäng på det, och då kommer man inte så jävla långt utan att upprepa exakt samma sak som man har sagt 100 gånger tidigare på ungefär samma sätt.
Ja, nej, men då säger jag, då, berätta för mig om den korrekta tillämpningen av VAR, så lägger jag ner mina vapen. Då avfärdar jag gärna hattade mössor och gå framåt i den här icke, alltså att eftersom man inte kan stå stilla, måste gå framåt. Så berätta för mig, berätta gärna för mig den korrekta tillämpningen av VAR ser ut, som gör att vi inte misstänkliggör domarna, som gör att vi skyddar domarna, som gör att alla i publiken tycker att ja, men det här var ju sunt och rätt.
Jag vet inte varför jag inte tänker göra det. Eftersom att du debatterar ohederligt. Du gör det till en situation där sånt inte går att säga. För i så fall är man på något litet sätt ändå för VAR. Och då ska man få höra om hur det egentligen är med den filosofiska överbryggande diskussionen. Så vi går vidare.
Ja, visst, framåt och vidare. Nej, det har väl varit ett, jag tycker att det har varit en av VMs så här stora definierande saker. Det är just den här diskussionen. Sen får man tycka vad fan man vill om det, men så är det ju, och det tycker jag är ett skäl att man borde förhålla sig till. Jag tycker genuint att ja, återigen, jag har mina käpphästar, jag rider på dem, att det här är en diskussion som ska föras på ett annat plan än blev det rätt här eller blev det fel där, utan det är hela systemet korrekt eller inte?
Och Simon Berg tycker det var för jävligt när vi skaffade ribbor på målställningen 1887. Så sen dess tänker han inte prata om varför vissa frisparkar går in och varför vissa frisparkar går över.
Det här är den hedliga debattören Erik Niva som kliver in. Det är absolut en av sakerna som vi tar med oss från VM är ju att det har varit för mycket diskussioner kring det där. Ja, vad fan, du har ju själv lyft upp det här med vätskepauserna eller reklamavbrotten som du säger. Tycker jag också är en spännande sak liksom, för att där kan jag vara lite minikonträr och tycka att ja, jag tycker också att det är för jävligt eftersom jag förstår exakt varifrån de kommer.
Men då kan man inte gå in i detalj. Då måste man vara kvar i den utgångspunkten.
I utgångspunkten att det är
för jävligt. Och sen finns det andra att säga om den saken.
Jo, alltså jag kan... Här finns det saker att säga. Och det är att jag kan tycka att det finns en argumentation för att det här är ett beslut som har fattat som går på tvären mot en sinnessjukt utveckling inom fotbollen. Det går att argumentera för att allting som har hänt i den moderna fotbollen de senaste 10 åren är att det är mer matcher, längre säsonger, mer landslagsfotboll, mer klubbfotboll, mer turnéer off-season. En extrem belastning och skadebelastning och mental belastning på spelarna. Så att här kommer ett initiativ som går i en annan riktning. Och det gör inte det av skälet att nu ska skydda spelarna. Men det blir kanske ändå effekten. Att en enda liksom liten tendens som går åt ett annat håll, det vill säga att spelarna får vila i 2 minuter mitt under matcherna. Och det tyckte jag, det har lite fallit bort för att alla förstår att det inte är skälet bakom. Men lika fullt så, det går konträrt emot en tendens som hotar spelarna i fotbollen. Och det kan jag välkomna, inte av skälen bakom, men effekten av det.
Ja, vi ska inte prata mer om skillnaden mellan effekt och bakomliggande skäl. Vi går vidare till någonting som blir lite mindre svävande och förhoppningsvis aningen mer konkret. Om du ska välja 1, 2 eller 3 matcher som du av olika anledningar tar med dig från detta VM, vilka väljer du då?
Jag väljer nog Marocko, Nederländerna för att den kokade och levde hade någonting. Jag tyckte om att det faktiskt då, där och då, både du och jag var ju där, att men, vi kan få ett afrikanskt, ett nordafrikanskt lag, eller magrebinskt som du brukar säga, som kan gå hela vägen i fotbolls-VM. Det var liksom en känsla som man omfamnade och tyckte om. Sen är det svårt att liksom värja sig mot, såklart, där vi var igår med England och Argentina. På grund av jättemånga orsaker. Och sen i vår del av världen så lyfter jag nog faktiskt Erling Braut Haalands 2-1 mot Brasilien som en ett eko från 94 fast med lite andra färger bara. Vad har du för matcher?
Ja, men dels blir det ju någonting med ett svenskt VM i relation till det andra VM som har spelats, och det blir nästan så att man hamnar utom tävlan, för på något sätt är väl Sverige-Tunisien alltjämt den starkaste och största matchen för mig, även om den inte ledde till någon VM-final, så fick den en att liksom drömma obehindrat i Monterrey-natten, och värdet av det är mer eller mindre omätbart. Sen blir det väl också så att för mig det blir en jättestor skillnad mellan matcherna jag har sett och upplevt på plats och de jag bara följt från tvn av förklarliga skäl. Och jag märker det när jag går igenom att var kände jag mycket. Ja, det är ju uteslutande de matcher du har faktiskt var på plats. Mm. Och då blir det ändå, ja men England-Argentina igår, det blir någon form av första plats. För jag tillåter mig en rangordning. Frågan om inte Argentina Cup Verde faktiskt kommer på andra plats. Och sen ska jag inte sätta in Argentina Algeriet med Messis hattrick som trea, för det når den inte upp till. Men ja, du refererar till Norge Brasilien, absolut. Den är på en topp 5-lista för mig. Den är nog fan i mig topp 3. Det är nog det som är min topp 3 om man exkluderar Sverige. Det är Argentina England, Argentina Cup Verde, Norge Brasilien. Lite den outsiderbubblar är faktiskt för några av världsnationsmatcherna. Mexiko fattar alla att liksom uppleva Mexiko på Azteca-stadion. För mig i alla fall i ännu högre utsträckning i Guadalajara, där var de ännu mer kraftfulla. Att det är monumentalt. Men jag tar nästan med mig fler minnen som jag tror kommer sitta kvar från USAs matcher. Från den här extremt toppingivande överkörning av Paraguay i premiären till då den globalt skadeglatt besjungna kraschlandningen mot Belgien. Det är inte på något sätt två av VMs mest välspelade matcher. Det är väl inte heller några av turneringens absolut mest känslosprängda matcher, för de spelades väl kanske snarare med Colombia eller Bosnien på plats. Men det var något med först hoppet som tändes mot Paraguay och sen den här totala plattfallsfällan inför världens ögon mot Belgien. Ja, det är i alla fall de matcherna. Det är där jag tassar runt och tänker snarare än jag har ju sett jättemycket Spanien på plats. Jag har sett jättemycket Frankrike och England på plats. England-Kroatien var ju kul. Ja, men det fäste inte på samma sätt. Det gjorde det faktiskt inte.
Nej, jag ska inte gå in och liksom recensera dina texter och sådär under VM som varit fantastiska. Men jag kände ju, jag vibrerade inför din skildring av just USA mot Belgien. För att det var sådär, ibland får man också fatta beslutet sådär att jag skiter i den här liksom inzoomade analysen eller vad det kan vara. Jag går på makronivån, för där fanns bara makronivån. Och det fanns också när du väl tillåter att kapa alla band till känslokyla, så blev det jävligt, jävligt bra och jävligt starkt. För jag tror att väldigt många kände igen sig i den beskrivningen, den tolkningen och den analysen av den matchen, att det handlade om större värden. Och det var ju inte USAs fel. Det var ju, FIFAs fel och Donald Trumps fel. Och visst, har sen Pochettino satt sig i Trumps knä, så får han väl ta den smällen. Men det var en stark match även för oss som följde den på avstånd.
Jag tänkte väl att vi kanske skulle vara kvar lite med i själva fotbollen, men jag tänker också att det kan vi skjuta in där det passar. Nu är nog övergången kommen där vi går från fotbollen, matcherna och målen. Kanske ska vi ranka favoritmål, men det blir lite senare. Nu började du prata om FIFA och du började prata om Trump. Så vi kan väl ta det till nästa stora samtalsämne. Ja, men VM och politiken. Och nu har jag förvandlats till en jävla moderator som fördelar ordet. Men jag fortsätter med ett litet tag till. Vad vill du säga på det temat? Och sen när jag försökte instruera dig och hålla dig inom ramar, så gick det helt åt helvete. Så nu får du väl bara prata som du vill.
Du vet vad vår allsvenska generalredaktör på tidningen, Jesper Thedén, vad han brukar säga?
Vad brukar han säga?
Man kan inte styra talents.
Är det talents vi har på tidningen nu också? Vad länge så de refererades till på tv, men har det blivit så även på en riktig redaktion?
Det märker du väl själv när du går in i moderatorsrollen. Tycker du att du kan styra mig? Can you handle me?
Tycker du är en talent?
Ja, relevant fråga. 1-1 då. Du, det som jag bär med mig, alltså lite sådär, om jag nu pratade om när jag var väldigt, väldigt förtjust i ditt sätt att skildra Belgien, USA, utifrån att det var ett löddrande engagemang och känslostyrka i bra löd i grafiten, som man säger. Så om jag går på det jag kände som allra mest under VM, undantaget då kanske Trump och Balogun. Eller vad säger du? Du säger inte Balogun.
Jag säger Balogun, men jag har ingen aning ifall det faktiskt är korrekt eller inte. Men Balogun känns för mycket Kansas City för att det ska funka för mig.
Ja, jag bara kollar så du hånar mig hela tiden för uttalen. Men rimligt. Jag kände väl på samma sätt när jag ser Gianni Infantino i Irans omklädningsrum efter 2-2 matchen där mot
Nya Zeeland.
Nya Zeeland, precis, exakt. Och han står där i någon slags parallell till den här Israel-Palestina-handskakningsförsöket. Liksom, att han vill ha ett foto-op. Och han vill ha det efter att USAs regering, USAs hela samhälle har förnedrat Irans landslag, alltså bjudit in dem med armbågen och tagit varje chans till att förnedra dem med FIFAs goda minne. De får liksom inte bo i USA, de ska skickas ut från USA direkt efter matcherna, de får liksom inte ha in sin stöttapparat kring laget. Alltså alla former av sportsliga hänsyn är totalt satta ur spel. Och likförbannat så ska Gianni Infantino, FIFA-presidenten, stå där i omklädningsrummet och sjunga Kumbaya och We Shall Overcome och låtsas som att han hyllar det här iranska landslaget. Och med alla diskussioner som finns om vad står det här landslaget för? Är det liksom den iranska regimens lag eller det iranska folkets lag? Jag vet inte, för att iranierna själva har så oerhört olika syn på det där, så att det vore bara förmätat att ge sig in och försöka ha synpunkter kring det. Det jag kan ha synpunkter kring, det är ju hur USA behandlade det och hur FIFA behandlade det. Och där är jag... Där spyr jag på dem. Där föraktar jag dem. Genuint glödgande förakt känner jag inför hur de behandlade Iran. Ska Iran vara med i VM? Och det hade ju FIFA lovat. Och sen låta dem inte vara med på samma liksom, förutsättning som alla andra. Och sen låtsas som att man står där och deras vän. Det var, ja, det förtjänar förakt. Det är min starkaste politiska upplevelse av det här VM:et. Och över till dig.
Nej, men jag delar ju såklart hela den känslan, även om det för mig då var starkare med just Balogun och hela härva som följde därpå. Det var liksom min lägsta punkt under detta VM. Högsta var nog fan när Yassin Ayari satte 5-1 mot Tunisien. Men den lägsta punkten var inte när Cody Gakpo gjorde mål på Sverige, utan det var när nyheten kom ut om Balogun. För då var det, ja men, som att de värsta farhågorna plötsligt började kunna riskera att bli sanna. Även där var det ju någon form av period av försåtligt lugn där det la sig lite med visumsituationen där den somaliska domaren glömdes bort. Och här vill jag ju också betona för att undvika missförstånd med avsikt att ja, nej, visumsituationen förblir för jävlig, för ett VM ska inte vara exkluderande, och allt runt den somaliska domaren förblir för jävligt, även om de försökte konstruera fram några jävligt diffusa terrorkopplingar. Allt det där förblir för jävligt. Men sen var det några veckor då det i alla fall inte uppstod så värst många nya dimensioner att förfasa sig över. Under en period var det nästan som att det var ett fotbollsmästerskap som man kunde förvänta sig. Ja, det fanns lite VAR-diskussioner oavsett vad man valde för ingång i dem, och det fanns missnöjet med reklamavbrotten, men det var ju inte Argentina 78, det var inte militärjuntan som skickade spannmål till Peru för att styra vilka som skulle gå vidare, fram till det att det nästintill var det. Och jag tror, alltså, just det att man har så låga förväntningar och man tror så illa om kapaciteten att förvalta och försvara fotbollen, och så hittar de en nivå som faktiskt var lägre än jag hade kunnat föreställa mig. Och vi ska försöka undvika att bara sitta och upprepa sånt vi redan har skrivit, sånt vi redan har sagt. Men ja, vi borde ha varit förvarnade. Cristiano Ronaldo hade fått sin avstängning villkorsupphävd eller uppskjuten, och det fanns en massa prejudikat. Men ändå, att så öppet och så hånfullt mitt under pågående turnering bara spänna politiska maktmuskler och inför världens hjälplösa ögon bara demonstrera den starkes rätt. Vi gör väl vad fan vi vill. Och alltså, från den högsta toppen i världen via då sina menlösa hantlangare i fotbollstoppen hela vägen ner till VM-slutspelet. Jag försöker ju klamra mig fast vid anledningar att fortsätta tro, fortsätta vara entusiastisk. Men där var jag låg, och jag förblev låg ja, men egentligen fram till det att Belgien gjorde 4-1 på USA, då släppte det i alla fall hjälpligt och sen kunde man komma tillbaka in i turneringen. Men ja, det var den lägsta punkten för mig där du hade Infantino i Irans omklädningsrum.
Ja, och det är såklart väldigt, väldigt besläktat. Ja, men den också fascinerande med att Donald Trump har hållit sig väldigt långt borta från, fotbolls-VM. Och någonstans så beundrar det politiska spelet, det politiska handlaget hos honom. Att kliva in lakom till bucklan ska delas ut. Då kommer han finnas där. Men hans vattenstämpel har ju funnits såklart över hela fotbolls-VM. Det är bara att han själv inte har funnits där.
Sen är väl det inte så där oerhört avancerad politisk analys som rör sig på en nivå vanliga dödliga alla aldrig kommer kunna ta till sig. Utan det var helt uppenbart, skulle han dyka upp på matcherna så skulle han bli utbuad inför världens ögon. Är han sugen på det? Jag är inte jättesugen. Okej, vad gör vi då? Ja, men du kanske ska stanna hemma, Donald. Ja, det låter vettigt. Golf ska spelas, Iran ska bombas. Ja, jag har ändå saker för mig.
Mycket att stå i. Kina ska anklagas. Det har vi i direktsändning här nu att det... Det är Kina som köper valen i USA, har The Donald nu dundrat ut. Så att saker händer.
Inför the midterms så vet vi liksom.
Ja, ja, absolut. Det har redan bäddats upp här för nästa skandal. Ja, hur går vi vidare härifrån då?
Jo, det kan jag berätta. Tala om...
Ja, härligt, moderatorn. Kör på.
Ja, nej, men min tanke är väl att vi ändå ska prata lite mer om själva arenaupplevelserna. Vi kan prata om publiken och vi kan återvända till biljettsituationen som för mig inte är någon liten marginell grej med detta VM, utan det är en jättestor sak som kommer få följdverkningar på all elitfotboll världen över framöver. För här kommer ju det som, jag får erkänna, var min stora missbedömning. Jag tänkte att de kan inte sälja 70 000 biljetter till alla de här matcherna för 5-6 000 kronor styck. Det går inte, det är helt omöjligt. Det finns inte det intresset i USA och det finns inte möjligheten att samla jättestora följen från andra länder. Det är helt enkelt för dyrt och det kommer att visa sig. Och det var ju många som gick in i turneringen med den föresatsen. Under de första matcherna var det också så att folk verkligen satt och letade. App, är det inte några tomma stolar där? Och jo, det var det. Det fanns några tomma stolar här och där. Men det var ju 8 stycken och det berodde ju oftast på att ja, men ett flygplan hade inte landat som det skulle. Eller absolut, några av de dyraste 50 000 kronors biljetterna hade inte blivit sålda. Men i allt väsentligt har det ju faktiskt varit fullt på varenda jävla match. Och det såg jag inte framför mig. Det fick mig att häpna så mycket att jag ägnade ganska mycket tid åt att försöka ta reda på hur det kunde vara möjligt. Och jag har ju landat i att den enskilt största förklaringen är att det numera finns nästan 25 miljoner dollarmiljonärer i USA. Det finns 36 miljoner människor som lever under fattigdomsgränsen för protokollet, men det finns 25 miljoner dollarmiljonärer. Och ja, översätter du det till typ 10 miljoner svenska kronor så närmar du dig nivån där du kanske inte räknas som ekonomiskt oberoende, men vad är termen? Ekonomiskt fri kanske man kan beskriva som. Och absolut, det är 2,5 Sverige. Skulle vi ta in ett VM-arrangemang i ett fiktivt land där arenorna var obegränsade och där dollarmiljonärerna var 25 miljoner, men då skulle vi också kunna fylla arenor. Eftersom att för de här människorna som då är den nya målgruppen är ju egentligen inte prisen ett argument. Och de är tillräckligt många och de finns utspridda över hela USA på ett sätt som innebär att de kan utgöra stommen för arenabeläggningen. Sen är det klart att deras motsvarigheter från resten av världen, ja, de flyger ju in för att ansluta. Och därtill är det några tusen som faktiskt har fått någorlunda rimligt prissatta förbundsbiljetter som utgör någon sorts halvt kosmetisk kärna av traditionell fotbollspublik. Och så har det ju sett ut. Och det finns några undantag, och främst är det så Argentina och Colombia, och där vet jag att jag fattar verkligen inte hur colombianerna har råd att göra de här resorna och betala de här biljetterna.
Vill du veta?
Nej, det är väl förmodligen så.
Charlie and the Chocolate Factory och så vidare.
Och så vidare och så vidare. Nej, men jag är inte heller inne på amerikansk sport. Jag har inte riktigt varit så intresserad av och
fan, baseball, du är nere med baseballen.
Han har varit på en match de senaste 15 åren, absolut. Nej, men nu, jag förstår ju allt mer att man kollar du på den yttersta toppen av idrottspyramiden, alltså NFL, NBA, möjligen en del baseball när det gäller lite, alltså det är ju evenemang som sedan länge egentligen enbart är inriktade på den här publiken, alltså dollarmiljonärspubliken. Alltså massorna, men de får väl gå på collegeidrott. De kan inte gå och se NFL. Snittpriset för Philadelphia Eagles, alltså NFL-laget där uppifrån, $475. En vanlig match i grundserien, eller vad fan de kallar det. Alltså nästan 5000 spänn i snitt för en vanlig match. Och det borde inte gå. Men det är tydligen möjligt, för att det är så många människor som inte längre behöver bry sig om pengar. Och än en gång, ja, 36 miljoner under fattigdomsgränsen. Det kan man tycka är ett problem i sammanhanget.
Varför fick inte de på matcherna?
Ja, exakt. Vad fan, ville de det inte tillräckligt, eller vad är det frågan om? Mm. Och naturligtvis så blir ju också liksom hela känslan på matcharenorna därefter. Du var ju i Dallas flera gånger och du var i Atlanta igår. Det är ju arenor av det här snittet. Det är ju konsumtionsytor mer än egentligen någonting annat. Sen så är definitivt SoFi Stadium i LA ytterligare några hack bort på den skalan, för det är knappt man begriper vart man befinner sig när man klafsar runt där. Och det här är ju lyxpalats för konsumtion snarare än de här gamla arenorna som var någon typ av arbetarklasskatedraler. Och den växlingen har då USA drivit till fullo. De har tagit det mer eller mindre hela vägen. Och därför även denna känsla på VM.
Nej, men så där är det ju. Alltså det här är ju, alltså, vet när... När New York Knicks gick ju och vann här genom någon sorts sjuk...
Knicks in five.
Ja, visst. Och då var det ju, alltså, de billigaste biljetterna gick på 50 000 spänn. Liksom. De dyraste gick på över miljonen. Och som du säger, pengar finns. Och det har varit en så här tydlig... Alltså du var ju på EM, liksom jag, för 2 år sedan i Tyskland. Och det var inte oerhört att man där och då stötte på... Det som inte var de här dollarmiljonärerna kanske, men som var en väldigt burgen övre medelklass från USA som hade tagit med sina ungar som gillar soccer för att åka och se Cristiano spela i Europa. Liksom. Den basgruppen, målgruppen, finns ju också som så här, utan vidare kan dynga iväg liksom ett par hundratusen på att åka till Europa för att kolla lite kul fotboll. Liksom. Och nu var VM hemma hos dem. Så biljetterna gick åt. Det var de yberrika, de lagom rika och de bara väldigt, väldigt rika, en amerikansk medelklass. Och för att kvala in här så det är ju väldigt, väldigt liten del av den traditionella fotbollspubliken som har varit välkommen till det här VM:et. Är det ett problem? Ja, det beror på vem man frågar. Alltså om man anlägger det kapitalistiska synsättet på sporten, det dynamiska synsättet på sporten, så nej, men arenan har varit fulla.
Exakt, då har det varit kanon. Då har de gjort den perfekta bedömningen. Det här är marknaden, va? Det är den som sätter priset utifrån vad folk har råd att betala. Mm. Och det är just, ja, men vilka ska in? Vi har 80 000 platser där. Ja, men de 80 000 rikaste som vill komma, de ska in. Okej, det finns inga andra sätt att
by the poor.
Nej, verkligen. Mm. Och sen är det just det att det här överraskade mig. Jag hade inte förstått att det skulle kunna bli så här. Jag tänkte att det är inte så många som är beredda att lägga så mycket för att se Ecuador. Ja, nej, det är ju bara att ge FIFA att där hade de bättre koll. Och jag satte i och för sig ingen större prestige i att vara den bästa marknadsekonomiska analytikern. Men där är det ju också jättetydligt att på en annan nivå så har ju amerikanerna förstått sånt som amerikaner förstår på ett tidigt plan. För de gjorde ju, och nu pratar jag om de som amerikaner bara i största allmänhet, men amerikanska idrottskapitalister insåg ju och började agera på deras insikt att europeisk fotboll var fullständigt undervärderad sett till genomslagskraften. Och det här gjorde de ju för 20 år sedan, lite drygt. Alltså det Glazers i Man United och det köpet av Liverpool därefter. Och det är ju nu då, ja men drygt 20 år senare, ett totalt maktövertagande. Alltså jag kollade på det också. 117 europeiska proffsklubbar har amerikansk majoritetsägande numera. 117 stycken, mer än halva Premier League, som ju är det de verkligen bryr sig om att monetisera. Och det går ju också att förstå om man säger att ja, men, nu finns det typ 1 000 dollar miljardärer i Amerika. Och det är också en siffra som har dubblats sen VM i Brasilien, som är vår måttstock, vi mäter bara i fotboll. Och det är klart, det finns en jävla massa människor med så mycket pengar att de inte... ja, vet ens vart de ska göra av det. Det då går det att investera i europeisk fotboll, för att blir ett misslyckande har de råd med det, men möjligheten till ekonomisk uppsida förblir så stor. De hade ju rätt. De hade rätt i att europeisk fotboll var undervärderad. De hade rätt i att det fanns en typ av fotbollspublik som inte helt hade aktiverats förut, som kunde göra så att snittpriset på en VM-biljett typ tripplades över en enda mästerskapscykel. Och precis som du säger, ja, det är ju ett sätt att se på saken. Det är ett sätt att ha rätt. Finns det andra? Himlarna ska veta att det finns andra. Himlarna ska veta att man önskar att det vore en värld där andra värden också kunde få vägas in. Men så här är det i USA nu för tiden, det jag förstått. Kommer det till oss? Det har redan kommit till oss. 117 klubbar ägs av amerikaner. Ja, vänta bara på ett EM, Champions League. Ja, för den delen en engelsk, en tysk, för, nej, jag ska inte säga en svensk, jävla dystopisk kan inte vara. Men hela den här skiten, dynamisk prissättning, enbart de som betalar mest kommer in på matchen. Det är klart det kommer. Och det kommer med kraft och det kommer få genomslag.
Jag har ju haft en sån där, alltså nu ska inte det här bli någon sorts fotbollsideologisk diskussion på det planet, för att det här handlar om ideologi. Alltså som du säger, jänkarna har rätt. Deras marknadsanalys är överlägsen. De har helt rätt i sitt sätt att se på det. Det resten handlar om värderingar och ideologi och någon slags frågor som handlar om hjärta och känsla och romantik eller vad du vill. Liksom. Ideologi helt enkelt. Jag har så här länge pratat om att så här, men svensk fotboll, då måste jag börja ordna charterresor för supportrar internationellt till Allsvenskan liksom, för att visa upp sådär. Och reaktionen har fått, ja fast vi vill ju ha vår publik här. Jo, men jag menar som att injicera vaccin ut i den stora breda fotbollen, att se, ja just det var så här som fotboll kändes och såg ut. För att den, det är oss inte givet liksom, det kommer att försvinna och USA kommer vara drivande den utvecklingen, och det är lite läskigt. En sak för oss då, apropå att se olika på saker, som jag tycker var så här kittlande och lite intressant, den här kampen som vi har haft inför många matcher där man får då sin pressakkreditering och du ska se på en match. Och ibland så är det så halt att man är sist in på ett, ja, det som vår kollega Robert Labby kallar en bananmacka. Man halkar in för att få se liksom Argentina eller så där, och ja, då får man ta platserna som blir över. Men om nu Sverige spelar och vi som anställda på Sveriges största tidning ska få en plats, då får vi de bästa platserna såklart. Och de bästa platserna har ju varit på in the press box. Det vill säga inomhusplatser bakom glas.
Med inte vältempererat... vilket glas som helst, utan liksom dunder,
skottsäkert glas.
Plexiglas som inte släpper in minsta strimma av mänskligt genererat ljud utifrån läktarna.
Och vi har fått så här bråk om det, men nu vill vi ut på läktaren för att kunna se. Liksom. De bara, va? Alltså ni har ju... You got pressboxes. Jo, fast vi vill ju se och höra. Ja, det kan ni få, fast då får ni inget bord och sådär. det vore ju kul att ha bord och kunna ställa sin dator någonstans. Men, och det tog ett tag innan jag förstod det. Men det handlar om att vi har ju fått de bästa platserna. Och de bästa platserna i amerikansk idrott är att du sitter liksom en armlängds avstånd ifrån snittarna liksom, bakom glaset med AC.
Du är där det, utan ja, att vara där. Ja.
Exakt, och det är klart att man visste ju det på sätt och vis, men det har också gjort någonting med att få uppleva det, den amerikanska idrotten i soccer-tappning.
Ja, det hade jag verkligen ingen aning om att man som liksom pressrepresentant kunde stängas in i ett akvarium. Det var för mig, när det först hände, liksom en total chock. Vad pratar ni? Nej, men här kan jag inte sitta. Det måste ni ju förstå. Och ja, innan jag begrep att man faktiskt kunde förhandla bort det och byta till en annan typ av plats, nej, då bröt jag mig bokstavligt talat ut och smet jag ut på läktaren och liksom hökade till mig någon publikplats som inte var tagen vid avspark. Och så kommer det någon snubbe med 300 kilo nacho och så här, då får man flytta sig, sätta sig på någon annan plats och liksom hela tiden vara vaksam så att man inte blir upptäckt av någon publikvärd. Och det är klart, det är väl inte riktigt det man önskar sig när man parallellt ska försöka skriva en krönika som ska vara kvar så nära 90 som möjligt. Men det var ju några matcher där i början när jag smet ut på läktaren, för jag har inte suttit bakom det där glaset under en enda match som helhet. Och då liksom satt jag och skrev krönikorna på mobilen för att det var det enda jag kunde göra. Och det blev väl inte kanske de bästa texter som någonsin skrivits, de som behövde författas på mobilen under pågående match samtidigt som någon balanserade ett öltråg på mitt huvud och någon annan försökte jaga bort mig från en plats och anmäla mig till någon FIFA-observatör. Och ja, det var en professionell utmaning. Och det kan man väl i och för sig ta lite så här som avrundning. Nu har ju du haft ett speciellt mästerskap i och med att du åkt fram och tillbaka och varit här och varit där och sovit ibland när matcherna har gått och så vidare. Men känner du något särskilt kring ditt arbete under detta mästerskap? Vad har hänt med medieklimatet och villkoren som råder i den lilla yta vi opererar på?
Alltså, man ska liksom bli närsynt i det och inte bara tänka på de praktiska på fältet upplevelserna, så är det väl att just det här har ju alltså det som vi sysslar med nu har ju tagit större utrymme, att textleveransen har hamnat lite på undantag, att den är nog fan med sekundär, att det är tv-klippen, sociala medier runt omkring verksamheten, poddandet som är prioriterats upp. Det är i alla fall min bestämda upplevelse.
Ja, men så är det ju. Det som finns kvar från oss i textform, det är ju matchkrönikerna. Och de är ju, det ska vi sannoliken ha med oss, en speciell typ av texter. De skrivs under pågående match och man får liksom korrigera och kränga medan man skriver texten beroende på vad som händer. Och i alla fall för mig handlar det ju nästan uteslutande om att försöka hitta en känsla snarare än att gräva ner sig i en taktisk analys eller någon elegant händelsekedja som kommer hålla för att stoppas in i en samling kröniker bakom bokpärmar om 8 år. Nej, det är inte den typen av texter, utan det är ju också någon typ av i stunden texter som fortfarande blir skrivna av oss. Sen är ju det som helt har försvunnit, det som vi ändå sysslar med ganska mycket förr om åren, att skriva det vi i mästerskapstider brukade kalla för dokument. Alltså någon typ av längre kontextualiserande texter där man försökte förklara innebörden av en match eller bakgrunden som en speciell spelare kom ifrån eller något i den stilen. Och det har ju ersatts av detta, för att det finns en bild, sann eller inte, av att folk fan inte pallar att läsa längre. Det är inte det som är tidens tempo. Det där var ju ofta ganska långa texter med betydligt högre ambitionsnivå än de här snabbkrönikorna. Men de har haft svårt att nå fram och nå ut under de senaste mästerskapen. Och nu har vi ju i stort sett helt valt bort dem för detta. Och jag sörjer det i någon mån. Men jag ser också värdet av det här. Jag ser ju definitivt styrkan i liksom ljudmediets kraft, ljudmediets omedelbarhet, ljudmediets förmåga att få folk att stanna kvar och fortsätta lyssna snarare än att zona ut efter den tredje bisatsen om kapverdianernas koloniala arv. Så jag vet inte, det är väl inte bra eller dåligt på en skala, det är väl bara annorlunda och det är ju definitivt för oss nytt för just VM 2026.
Ja, vet du vad man skulle kunna göra? Skriva en filosofiskt anlagd essä om fenomenet.
Om valsystemets ingång och utgång.
Det är också poddsystemet för all del. Men vad fan, den dagen, den sorgen, den texten och den essän tror jag. Har vi glömt någonting med VM 2026 som borde pratas om?
Ja, det har vi. Men vi ska göra fler poddavsnitt innan finalen kickar igång. Vi ska ju imorgon dag göra vårt ändå traditionella grepp där vi försöker formera varsitt drömlag samtidigt som den andra även förstör för en, för det är ju den här etta välja, tvåa välja, varannat val och så får man ta.
Menar
det
du
som
Linn Nordström eller?
Jag menar alltid Linn Nordström, men just i det här sammanhanget förstod jag inte riktigt vart du ville.
Ja, den andra som förstör tänkte jag. Nej.
Jaha, nej, det är du som förstör, du förstör. Jaha, Linn bygger upp, du förstör.
Just det, sant.
Ja, men det ska vi göra och då kommer vi prata mer om de enskilda spelarna. Då blir det fokus på vilka som har utmärkt sig, ja, mestadels på gott. Sen ska vi såklart spela in en ordentlig inför finalen podd också. Men därefter är den jävla i mig nästan slut. Vi försöker få ihop något efter finalen när den är spelad. Men sen avvecklar vi det här djävulskapet. Så i och med det så tror jag väl att vi har sagt och kommer säga det mesta som ska sägas om detta VM från vårt håll, eller vad tycker du?
Jag tycker det. Vi lämnar ett kolon fram till världsmästarna, för det förtjänar vad de förtjänar sitt eget avsnitt när de dyker upp. Om matchen nu spelas, om inte kanadicken har något nytt djävulskap på gång så...
Jag kan väl bara knyta ihop i alla fall från min håll och säga att det... Ja, men du pratade tidigare så här om att du tyckte att text man skrev från USA-Belgien, ja, men där kände du ändå att det fanns lite tryck i grejen. Och det håller jag ju med om, för det var en text som verkligen skrevs utifrån en stark känsla, en innerlig vrede. Men nyss pratade vi också om vad vi håller på med under mästerskapet och hur medieklimatet ser ut och så vidare. Och det är jättetydligt att i algoritmsamhället så byggs det ju verkligen upp en kraft i texter eller poddar eller åsikter som går in i en stark känsla av upprördhet. Och jag tyckte väl också att det blev en helt okej text från USA och Belgien, men kände ju också sådär att det är en helt riskfri text att skriva. För jag vet ju de allra flesta som läser den kommer hålla med mig, och då är det bara att trumma på och trycka på, och liksom ju mer oresonligt ilsken man är, desto större blir genomslaget. Och det har ju verkligen varit en del av det som måste beskrivas som ett algoritm-VM på ett annat sätt än tidigare, hela den här grejen med att det nu, ja, men i vissa kretsar har etablerats en typ av sanning att FIFA ska lyfta fram Argentina till en VM-final. Det är ju en algoritmsanning, och det är en algoritm som blir stark för att vi har vår fotbollspolarisering. Vi har Messi och Barcelona här, så har vi Cristiano och Real Madrid där, och där pratar vi om världens största, starkaste varumärken. Så när den ena sidan ilsknar till, ja då jävla blir det svung i algoritmerna. Så därför har det ju blivit, ja, å ena sidan en sån jävla Haaland-feber i världen, för att där fick den positiva algoritmen sin svung. Å andra sidan då den här enorma ilskan och vreden som algoritmas upp. Å ena sidan kring FIFA-konspirationen runt Argentina. Å andra sidan då kring ilskan och vreden över FIFAs korruptionsvälde. Och jag känner väl att ibland är det mer befogat än vid andra tillfällen. Ibland så kan algoritmerna vara problematiska på ett sätt som försvinner lite grann när man själv tycker att man håller med. Men jag vill ju verkligen inte att vi bara hamnar, och det tycker jag inte vi gör heller, men i Sverige kanske mer än på många andra ställen, det finns ju verkligen en förväntan kring att okej, nu är det VM-sammanfattning, nu jävlar ska det dundras mot FIFA och Infantino och mot VAR och mot den argentinska konspirationen. Det är liksom det som får folkdjupen att bubbla och algoritmerna att svalla. Och precis som vi har sagt flera gånger, alla invändningar mot detta mästerskap är fortfarande giltiga. Min misstro mot och faktiskt avsmak inför FIFA minst lika starka som de var inför mästerskapet. Men jag vill inte heller bli den där personen som bara väljer att lyfta fram det jag själv känner eller det jag vet att min sida tycker. Och jag får ju sammanfattningsvis ändå erkänna att FIFA har ju ett hyfsat starkt argument på sin sida. Och FIFA kan ju hävda att Infantino har helt rätt när han pratar om det största evenemanget i mänsklighetens historia. Sen vet jag väl inte, för bisatsen var väl nu och för all framtid eller något i den stilen.
Men det var före Bad Bunnys konsert i Stockholm, tror jag.
Ja, jag vet inte fan om för all framtid kommer hålla. Men det är ju rätt.
Då vill jag säga som en av den här stadens stora, största söner brukar jag säga. Woody Allen som sa att eternity is a very long time, particularly against the end.
Ja, nej, det är ju sant. Eternity, my friend, is a long fucking time, som punkrockarna från Bad Religion skaldade. Ja, definitivt. Men alltså, det är ju sant att det här har väl varit det största evenemanget i mänsklighetens historia, såklart lite beroende på hur du tänker och räknar, men det är ju ingen liten sak. Det är det största evenemanget i mänsklighetens historia. Det har på många sätt varit lyckat och liksom hållit vissa av löftena från förhandsuppumpandet. Och som sagt, invändningar mot FIFA, vreden inte mot FIFA, missnöjt med FIFA och dess ledning, extremt starkt. Men från deras sida då, vad kan de komma med? De kan ju komma med det som definitivt är ett faktum. Fotbollsintresset är större än någonsin, starkare än någonsin världen över. Och jag ska inte beslå dig med saker, men det finns ju ute i algoritmsamhället, det finns ju en väldig törst efter folk som slår fast att fotbollen är död. Och det är en jävla skillnad på den meningen att säga att någon jävla döda min fotboll, för det är verkligen två helt olika saker. Men ja, fotbollen är ju som sagt större och mer kraftfull än någonsin. Hur har det blivit så? Vilka krafter gynnar? En jävla massa diskussioner kring det, men i grunden, jag tycker det är en bra sak.
Ja, jag håller med, och det går att vara annat än svartvit i det också. Kring fotbolls-VM, kring FIFA också för all del. De har också argumenten med att, ja, köper de sig röster med att skicka ut pengar i tredje världen. Ja, må så vara, men de bygger också sina fotbollsplaner. Det är en parallell verklighet som också är sann, hur man väl vill vända på den. Men vad fan, det där är diskussionen för andra dagar.
Det finns många diskussioner för många dagar.
Vi är snart på väg in i en annan dag.
Ja, och nu är de fan inte många kvar dagarna, så vi får välja våra diskussioner framöver. Imorgon tar vi ut drömlag, det var vi ju då i alla fall.
Du, det ser fram emot, om nu Linn Nordström behagar landa och assistera oss. Vi hoppas på det.
Det gör vi absolut. Men vi hörs om det när det närmar sig, helt enkelt.
Tjup.
Ja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.